إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بفرشة راتكوينهم كتاب رياض الصالحين أبي إمام النووي رحمه الله تعالى دبي ستديرار دوم قرآن بشر ودوم حديثر som författaren har valt ut i viktiga ämnen. Och vi hoppas inshallah ta'ala att vi ska ta nytta av den kunskapen som vi lär oss. Och att dessa sittningar ska vara sittningar av dhikr. De sittningar som har prisats av profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Att det är sittningar som Allah är nöjd med. Och sittningar där änglarna närvarar och gör istighfar för dem som närvarar. Och vi hoppas också att vi ska vara från de som får ta del av profeten Muhammeds dua. Då han sa, Nabbar Allahum man sami'a minni maqalati fahafidhaha fawa'aha faaddaha kama sami'aha aw kama qal. Hadithen där profeten Muhammed a.s. gjorde dua och sa, må Allah ge ljus eller skönhet till en person som hör min hadith. Och sen lär sig min hadith och förmedlar den vidare till någon annan. Så profeten alaihi salam gjorde dua för dem som förmedlar hans hadither. Så som han berättade dem. Så vi hoppas inshallah att vi är från dem som får ta del av denna dua. Och också de som gör skyldigheten att förmedla vidare profeten Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. För han sa till sina sahaba, فليبلغ شاهد منكم الغائب. Låt dem som närvarat förmedla till dem som inte närvarat. Så vi förmedlar hans budskap vidare till denna umma. Och att sprida islamisk kunskap är wallahi det bästa man kan göra i denna värld. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Allah säger att vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah. Så ha detta i åtanke. Att det finns ingenting bättre i dunya än att sprida denna islamiska kunskap. Och många ulema säger också att det är den bästa formen av jihad fi sabilillah. Att sprida islamisk kunskap. Vi gick i förra veckan igenom, vi började gå igenom kapitel 23. Där författaren tar upp det viktiga ämnet al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och vi nämnde de koranverser som författaren tog upp. Och idag kommer vi börja att gå igenom de hadither som författaren tar upp. Och den första hadithen, hadith 189, är en hadith som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den av er som hör någonting eller den av er som ser någonting fel ska ändra på det med handen. Kan han inte så ska han ändra på det med sin tunga, sitt tal. Och kan han inte så ska han hata det med hjärtat. För det är den svagaste formen av iman, av tro. Och den hadith finns då i Muslim. Den här hadithen är en av de hadither som ulema nämner lägger en grund i islam. En av de viktigaste av hadither. Och därför har Nawawi valt denna hadith att vara en av de 40 hadither som islam är byggt på. Så här säger profeten Muhammad a.s. att den av er som ser någonting fel ska ändra på det. Och han nämner tre olika sätt att ändra på det som är fel. Hur man ska förhålla sig när en person gör någonting fel. Tre olika sätt. Och det är det som ulema refererar till som maratib inkar al-munkar. De nivåerna av att ändra på någonting felaktigt. Låt oss gå igenom mening för mening. Profeten Muhammed a.s. han sa här: "Men ra'a minkum", den av er som ser. Vissa lärda har här sagt ordet ser betyder här den av er som vet. Jag är med övertygelse. Och det här är en viktig punkt. För du kan inte gå och ändra och kritisera någon person för någonting som du är osäker på. Ska du gå och göra inkar på en munkar som du inte är 100% säker på? Ska man det? Du hörde snack, du hörde rykten, den här personen, han har flickvän. Ska du då gå upp till honom direkt och säga taqilla, det här är haram och så vidare? Eller ska du först bekräfta den här informationen? Självklart så måste man bekräfta. Du kan inte gå och kritisera en person baserat på vann, baserat på yani tvivel, misstankar. Utan man måste ha yani en 100% kunskap. Och därför så sa han här, den som ser. Men inte bara, det räcker inte med att man misstänker, utan man måste ha 100% kunskap om detta. 2. Men ra'a minkum munkara. Den av er som ser en munkar. Någonting munkar. Och vi nämnde i förra lektionen att ordet munkar är det som klassas som dåligt i religionen. Det som Allah har klassat som dåligt och det som profeten Muhammed a.s. har klassat som dåligt. Och det som också människor generellt visar avsky till och anser vara dåligt. Så vad är det man ska förbjuda folk ifrån? Det är de saker som är munkar i islam. Och det är också en viktig punkt. Det vill säga att du kan inte gå och kritisera en människa för någonting som du tycker är fel. Men det är inte fel i islam. Eller någonting som anses vara fel i landet där man bor. Eller någonting som anses vara fel i ens kultur. Eller en fråga där det finns ikhtilaf. Och en ikhtilaf som är sa'ir. Det vill säga som är berättigad. Eller det finns yani konkreta bevis. Det som ulema kallar för yani masail ijtihadiyya. De fiqh-frågor där det finns en utrymme för tolkning. Där kan du inte heller göra inkar. Till exempel din broder i bönen läser inte al-fatiha bakom imamen. När ni ber, till exempel maghrib, så står din broder tyst. Imamen läser, han är helt tyst. Han säger ingenting. Och du läser al-fatiha för dig själv. Ska du då efter bönen säga, ja broder, det är min broder, din bön är ogiltig, din bön är fel, du har gjort någonting munkar, någonting fel och så vidare. Kan du göra det? Nej, det kan du inte. För att det är en fråga där det finns utrymme för tolkning. Och de som säger att du inte behöver läsa al-fatiha är jättemånga. Och det är till och med majoritet som säger det. Förstår ni? Och så finns det de ulema som säger att nej, du måste läsa al-fatiha. Som imam Shafi'i och Bukhari och så vidare. Vilket inshallah är den korrekta åsikten. Men, ja, det är i alla fall en tolkningsfråga. Och då kan man inte göra inkar. Men, vad du kan göra är att du kan göra munakasha. Du kan diskutera med honom. Och säga, broder, varför läser du inte fatiha? Det är inshallah den korrekta åsikten baserad på de här bevisen. Och det här är de lärda som säger detta. Och då kan han svara, nej men jag känner mig bekväm med den här åsikten. Och så vidare. Förstår ni? Det är inte inkar, utan det är mer att du diskuterar de här sakerna. Och det är inget fel med det. Och det här finner vi att ulema har gjort i mer än 1000 år. De har skrivit böcker mot varandra i vissa fiqh-frågor. Och diskuterat vissa fiqh-frågor där det finns utrymme för tolkning. Taib. Så innan man gör inkar så ska då den här saken vara munkar. Det ska vara någonting haram. Och tyvärr kan man ibland se folk som går och gör inkar på saker som inte är haram. Någon sitter med fötterna mot Mekka i moskén, mot Qibla. Och då kommer det fram någon gammal man och säger haram, ta bort fötterna. Har ni hört det? Ja. Är det haram att ha fötterna mot Mekka? Är det en munkar i islam? Nej, det finns inga belägg på att det skulle vara munkar, att det skulle vara någonting haram i islam. Då är det inte heller någonting du kan förbjuda. Men till exempel, du kommer till ett land där ingen sitter mot fötterna mot Mekka, det anses vara respektlöst, det anses vara fel och fult och så vidare. Då är det inte heller hikma att du gör det framför folk. Okej? Okay? Du tjänar ingenting på att göra det. Det är inte haram, men lämna det. Förstår ni? Man ska inte heller provocera folk. Men vi talar här om att göra inkar. Att säga att det här är haram i taqilla. Då ska det vara något som är haram. Det ska inte vara en ikhtilaf-fråga. Så profeten alaihissalam sa här då att den som ser en munkar ska ändra på det med handen. Det här är den högsta nivån. Och här säger ulema att ändra med handen, det är för ahlusulta. De som har auktoritet. Det kan vara två former av auktoritet. As-sultatul amma, den generella, stora, omfattande sulta, genom makten. Eller den mindre makten. Exempel. Den större makten ligger till exempel hos den muslimska khalifan. Den muslimska konungen, presidenten, amiren eller vad han nu har för titel. Han har ett ansvar över alla i samhället. Han har ett ansvar över alla i samhället att de inte ska göra munkar. Att det inte ska förekomma i samhället. Sen om folk syndar i hemlighet och sånt, det står han inte till svars för. Men att det öppet tillåts synder och sånt är han ansvarig för. Och han har skyldigheten att ändra på denna munkar. Att till exempel förbjuda alkohol i landet. Förbjuda narkotika. Och att implementera straff på de som gör dessa synder. Han gör inkar eller munkar på detta sätt. Förbjuda cigaretter. Förbjuda, vad heter de? Barbershops. Där folk rakar skägget till exempel. Och så vidare. Förbjuda musikaffärer och liknande saker. Det här är hans skyldighet. Och han har den auktoriteten. Han säger till polischefen, till de som är ansvariga, religionspolisen, det här ska förbjudas i landet. Så han har då ändrat på det som är fel i landet. Tayyib. Sen har vi den mindre auktoriteten. Och det är till exempel mannens auktoritet över hans familj. Chefens auktoritet över dem på jobbet. Rektorns jobb över dem i skolan och så vidare. De har också ett ansvar att ändra på det som är fel över den plats eller i den plats där de bestämmer. Du som man får inte tillåta haram i ditt hem. Du är den ytterst ansvariga i hemmet. Så kolla dina barn på haram, lyssnar på haram, du är ansvarig. Och denna munkar ska förbjudas. Och du har den makten. Och gör du inte det, så är det du som är skyldig. Och så vidare. Så här går vi till då att ändra på det som är fel med handen. Att man ibland kan ta till med hålhandskarna. Och det är för de som har auktoritet. Taib. Att man till exempel häller ut alkohol, tar sönder alkohol, bränner upp narkotika och så vidare. Det är för de som har auktoritet. Men du kan inte gå fram till någon som står och dricker öl i centrum, ta flaskan och slänga i marken, börja piska honom eller något sånt. Du har inte den auktoriteten. Men du har den andra möjligheten. Och det är att göra inkar med tungan, vilket är nivå 2. Kan du inte ändra med handen, så ska du ändra med tungan. Och det är att du ger personen råd. Du går fram till den här killen som dricker och säger: min broder, det här är haram, taqillah. Vet du inte att alkohol är haram i islam? Vet du inte att de som dricker alkohol i dunya inte kommer att dricka alkohol i akhira? Yani dricka vin i akhira och så vidare. Yani, du ger honom råd och du sätter honom på plats. Ge honom råd och förklara att den här saken är förbjuden. Med tungan. Och det här nödvändiggör också att man har kunskap om att den här saken som jag förbjuder är munkar. Och sen att man känner till kanske bevisen på att den är förbjuden. Men det finns ju saker som är uppenbara. Till exempel att förbjuda någon från att dricka alkohol. Du behöver inte kunna bevisen. För alla vet i islam att alkohol är haram. Finns det någon muslim som tvivlar på att alkohol är haram? Alla vet det. Och även han som dricker kommer säga att jag vet att det är haram. Eller hur? Så att då kan du göra inkar och du behöver inte hålla på att fokusera på bevis och så vidare. Utan du kan bara säga att det är haram att dricka. För du vet det. 100% är haram att dricka. Men när det kommer till mer detaljerade saker, då kanske man måste vara mer försiktig och man kanske måste ha en bevis för det man säger. För personen kanske säger, men vad då haram? Han röker sig till exempel. Och du säger det haram att röka. Och då säger han, nej, det är makro. Det är inte haram, det är makro. Det är ogillat. Vad säger du då? Vad säger du då? Du säger det är haram, men då säger han, vad är bevis? Han säger, i mitt land är makro. Vad har du för bevis på att det är haram? Det står inte i Koranen att det är haram att röka. Förstår ni? Och då kanske du sätts mot väggen, men vad då? Jag har ingenting att komma med, förstår ni? Och då måste man kanske ha lite kött på benen för att bevisa att det är haram att röka. Man säger, Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, döda inte er själva. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا تَهْلُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Yani, kör inte er själva in i fördärvet. Döda inte er själva. Och att röka är en form av självmord. 70% av alla rökare får en cancer. Eller hur? Tayyib. Islam har också förbjudit att slösa pengar. Vad kostar ett signum för tiden? 50 spänn va? Ett paket. Är det inte 50 kronor va? Jättedyrt. Det är slöseri på pengar. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Slösarna är satans bröder. Det är också en aspekt på att rökning blir förbjudet. Och det finns många andra bevis på att slöseri är förbjudet i islam. I islam är det förbjudet att skada sig själv och skada andra. Den som röker skadar andra och så vidare. Det finns jättemånga argument på att rökning är haram i islam. Men man måste ha dem när man ska göra inkar eller munkar. Åtminstone ett eller två bevis. Eller minsta, att du åtminstone kan backa upp ditt uttalande med någon lärd persons uttalande. Du säger att de lärda har sagt att det är haram att röka. Sheikh Uthaymeen bin Baz al-Albani. Alla lärda har sagt att det är haram att röka. Och så vidare. Tayyib. Så man ändrar då med tungan. Med kunskap. Kan man inte det, då måste man åtminstone hata synden med hjärtat. Kan man inte ändra på synden med handen, med tungan, så måste man åtminstone hata synden med hjärtat. Men här är en viktig sak som många inte har tänkt på i denna hadith. Och det är att både den första, den andra och den tredje, alla måste hata synden med hjärtat. Den som ändrar på det med handen måste hata synden med hjärtat. Och den som ändrar synden med tungan måste hata synden med hjärtat. Men den som inte kan ändra synden med handen eller med tungan, han kan inte göra annat än att ogilla det han ser. Att känna avsky mot den här synden i hjärtat. Hänger ni med? Så alla som ser en synd, alla muslimer, ska ogilla den med hjärtat. Det här är en plikt för alla muslimer. Mot alla synder. Och sen kan man ändra, så ändrar man beroende på vad man har för slags auktoritet. Hänger ni med? Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att iman kan vara stark och iman kan vara svag. För profeten Muhammad a.s. han sa gällande att hata dem hjärtat, han sa det här är den svagaste formen av iman. Det bevisar att det finns starkare former av iman. Så denna hadith bevisar då de tre olika maratib, yani nivåerna av att ändra på det som är munkar. Vi går vidare till nästa hadith, en hadith som berättas av Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Och där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" رواه مسلم. إذن حديث سير بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Det finns ingen profet före mig förutom att han hade från sin umma hawariyun. Hawariyun betyder här hjälpare. Starka muslimer som gav honom seger. Wa ashabun, och kompanjoner, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Det fanns ingen profet före mig förutom att han hade hawariyun som tog fast eller höll fast vid hans sunna och följde hans påbud. Och sedan så blev de efterträdda av ett folk som var sämre i rang. De sa saker som de inte gjorde. De sa det de inte gjorde och de gjorde det de inte beordrats. Så den som strider mot dem med sin hand, han är en mu'min, en troende. Och den som strider mot dem med sitt hjärta, han är en mu'min. Och den som strider mot dem med sin tunga, han är en mu'min. Och det finns inte någon iman efter detta, inte ens så lite som en myras vikt av iman, berättad av muslim. I denna hadith så nämner profeten Muhammed alaihi salatu wassalam att alla profeter innan honom hade sahaba, hade folk som stötte dem i religionen och höll fast vid deras sunna och följde profeternas påbud, så att profeten inte stod där helt själv. Och sen visst, det kan finnas undantag, som då har nämnts i hadith al-Shafa'a, att det kommer en profet på domedagen utan någon. Men generellt, om vi kollar de 125 000 profeter som ungefär alla har skickat, så hade de följeslagare och folk som då försvarade deras sunna och upprätthöll sanningen bland folket. Så han sa här att de hade denna fina egenskap, att de höll fast vid profeternas sunna och de följde deras påbud. Och sedan efter detta folk så kom ett folk som var sämre i rang. Sämre i rangen, de var sämre människor. Och vad hade de för dåliga egenskaper? De sa det de inte gjorde och de gjorde det de inte beordrats. Det var folk som snackade mycket. Vi är troende, vi gör goda gärningar och bla 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 bla. Men när du kollar på vad han gör för någonting så är det väldigt lite. De säger saker, goda saker, som de inte gör. Och det här är någonting förhatet hos Allah. Ja ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Troende, varför säger ni sådant som ni inte gör? Det här är någonting väldigt förhatligt hos Allah, att ni säger vad ni inte gör. Som muslim så ska man leva upp till det man säger. Inte bara en person med vackra ord och sen inte kunna agera ut med det man säger. Så det här var den första dåliga egenskapen, att de snackade mycket och agerade lite. Och den andra dåliga egenskapen, att de gjorde saker de inte beordras. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. De gjorde saker som de inte hade beordrats. Och vad är det för någonting? Bid'a och synder generellt. En är saker som går emot uppenbarelsen. De gjorde det de inte hade beordrats. De innoverade saker i religionen och hittade på nya saker. Och sen så beordrade profeten Muhammed a.s. denna umma att strida mot dessa människor. De som har kommit och avvikit från den rätta vägen. Vi har profeterna och de som följer profeterna, eller hur? Och sen har vi de som kommer och avviker efter en period. Men vi har också folket som är kvar på sanningen. Och vad är deras plikt? Han säger här att strida mot dem. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ. Och han använder ordet jihad. Den som strider mot dem med handen, gärna med sin makt, och ändrar på det här som är fel, han är en troende. Och den som strider mot dem med sitt hjärta, i avsky mot det de gör, han är en troende. Och den som strider mot dem med sitt tal i det de gör, han är en troende. Så det här är skyldigheten. Att strida mot det som är fel. Och vissa av salaf i sina böcker om aqida nämner den här hadithen i kapitel om att ändra eller att tillbaka visa folket av bidda. Som Ibn Battah till exempel. Den här hadithen är ett bevis på att man ska tillbaka visa folket av bidda, av innovationer. Och man ska strida mot dem. Yani med kunskap, och ledaren i landet ska förbjuda all form av bid'a med sin makt. Och de lärda ska tillbakavisa och kritisera folket av bid'a och kalla dem tillbaka till sanningen med sitt tal och med böcker och så vidare. Och det är en plikt för alla muslimer att hata denna bid'a och det som folk har gjort. Profeten Muhammed alaihi salam i denna hadith nämner någonting som subhanallah också skedde i denna umma. Han sa det här skedde bland de som levde före oss. Att profeten hade folk som var med honom på sanningen och sen så avvek folk från sanningen. Och det här kommer också att ske i denna umma. Har det hänt eller har det inte hänt? Att folk har avvikit från profeten och sahabas väg. Det har hänt. Så som han sa i hadithen, att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Alla är vilse, alla är i elden förutom en. Vilka är de, ja Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Resten av folk har avvikit i grupper, sekter, innovationer. Och han sa också att det kommer alltid att finnas en grupp från denna umma som är segerrik på sanningen. Och de kommer inte att skadas av de som sviker dem och de som trotsar dem. Så han nämnde att folket som tillbakavisar folket av falskhet alltid finns kvar. Och han nämnde också då han sa لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ni kommer att följa vägen av de som levde före er, شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاً بِذِرَاً. Ni kommer att följa de som levde före er. Är ni sådana här saker? De avvek från profeten, de gjorde bidda. Det kommer att finnas folk i denna umma som gör exakt samma sak. Men alhamdulillah, i denna umma så finns alltid folket av sanningen kvar. Och det är dem man ska sträva efter att hålla sig till. Och vad är deras egenskaper? Folket av sanningen? Jämt emot folket av falskhet? Eller är det att de är passiva? Är det det? Ni vill se folk göra bidda och avvika från profeten Muhammed sunnah al-islam. Ska vi då vara passiva? Nej, vad ska vi göra? Vi ska alla hata dem i hjärtat. Har vi kunskap så ska vi tillbaka visa det med våra tal. Och har vi någon auktoritet så ska vi förbjuda det. Så den här hadithen är en väldigt viktig grund i den här frågan. Att tillbaka visa folket av falskhet. Och det är viktigt, och jag betonar detta, för det finns idag ett kall. Och det finns idag vissa juhal, vissa okunniga människor som säger att nej, du får inte prata om andra muslimer. Det här är baktal. När du säger den här gruppen har avvikelser, de har kirk, de har bid'a, de har saker som strider mot profeten Muhammed sunna, akta er för den här gruppen, den här sekten, så säger de nej, du får inte baktala muslimer. Och det här är så fel det kan bli. Att göra bid'a, är det inte en munkar? Är det inte det? Och egentligen att göra bidda är en värre munkar än en vanlig synd. Eller hur? Därför så sa profeten al-Islam att de värsta av saker är vad? Nyinförda saker i religionen. Och varje nyinförd sak är bidda. Så vi har här gått igenom att man ska göra inkar på synder. Killen som dricker alkohol, killen som röker en joint, tjejen som inte har hijab. Vi ska göra inkar. Taib. Och när någon kommer göra någonting som är ännu värre, som jag bidda, ska vi då vara tysta? Nej, där ska vi också göra inkar och säga att det här är fel och kalla folket tillbaka till sanningen. Taib. Och i denna hadith nämndes också de här tre nivåerna av att ändra på det som är fel. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Walid Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Där han säger att vi gav en lojalitetsed, bay'ah, en lojalitetsed till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah, i att lyssna och att lyda, yani på våra ledare, fil usri wal yusri, i hårda tider och i goda tider, och fil manshati wal makrah, i det vi gillar och i det vi ogillar, wa ala atharatin alayna, även om det skulle innebära att denna ledare tar våra rättigheter. Eller han tar, särbehandlar folk som är nära honom och förtrycker de som är under honom. Och vi gav också denna ed att inte att inte göra uppror mot dessa ledare. Förutom om vi ser en klar och tydlig kufr, otro, där vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi svor också denna ed att vi alltid skulle säga sanningen vart vi än är och att inte vara rädd för att klandras av någon. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. I denna hadith så nämner Ubada radiyallahu anhu att de gav en bay'a. Vet ni vad bay'a är för någonting? Det är en slags ed. Du har en muslims ledare, så går de lärda till honom till exempel och säger att vi svär att vi ska lyssna och lyda på dig, du är våran ledare och så vidare. Det kallas för bay'ah. En slags lojalitetsed som man då gör till denna ledare. Och det här är någonting som vi finner att sahaba gjorde till profeten Muhammed alaihissalam. Och efter hans bortgång så gjorde de bay'a till Abu Bakr och sen till Omar och sen till Uthman och Ali och så vidare fram tills idag. Men de gav inte bara beja att de skulle lyssna och lyda på profeten Muhammed, utan det var också flera saker här som nämndes. Och dessa punkter är väldigt viktiga. Vad var det för beja som de gav? Det var att de skulle lyssna och lyda. Och det här är någonting som vi har beordrats med i jättemånga hadither. Alaykum bisam'i wa ta'a. Som vi nämnde i hadith Irbad. Där profeten Muhammad a.s. nämnde att det kommer att bli mycket ikhtilaf. Och vi kommer att se splittring. Och då så sa han att vi ska frukta Allah och vi ska lyssna och lyda på våran ledare. Även om det skulle vara en abyssinisk slav. Och i vissa hadither vars huvud ser ut som ett russin. Och i vissa hadither vars kroppsdelar är, yani, vad heter det? Utan armar och ben. Men om vi muslimer, och det här är rent hypotetiskt, yani, det har inte hänt, men alla alam. Om vi skulle få en ledare som är från Abyssinien. Vissa kanske känner, varför ska vi ha en svart ledare? Eller om han är från Abyssinien, spelar ingen roll. Och hans huvud ser ut som ett russin, helt skrynkligt. Och han har inga ben och inga armar, men han är våran ledare. Ska vi då säga att vi ska inte lyssna på dig? Nej, vi ska lyssna och lyda på honom. Han är våran ledare. Yani, vi går inte efter det yttre. Taib. Och han nämnde också här vissa kriterier. Han sa att ni ska lyssna och lyda på era makthavare. I goda tider och i svåra tider. Och det betyder egentligen här i rikedom och i fattigdom. Vissa kanske känner så här att men vi lyssnar på kungen och presidenten så länge vi har det bra. Men när det är svåra tider, det är arbetslöshet, bidragen är få, lönerna är låga. Nej, då ska vi gå ut och säga emot på gatan. Lä. Det här finns inte i islam. Vi ska lyssna och lyda på honom, vare sig vi är rika eller fattiga. Vare sig vi gynnas av honom eller inte gynnas av honom. Det är inte en ekonomisk fråga att lyssna och lyda på makthavarna. Så fattigdom är inte en ursäkt till uppror. Och sen så sa han att vi ska också lyssna och lyda på honom till manshati wa makra. I det som vi gillar och i det som vi ogillar. En annan viktig punkt här. Om ledaren säger åt oss att göra någonting så ska vi göra det. Så länge det inte är synd. Så länge det inte omfattar synd till Allah subhanahu wa ta'ala. För det finns ingen lydnad om det är synd. Men om det är någonting som är från dunja saker. Ledaren säger att alla män över 20 år ska ut i krig. Jihad fi sabilillah. Då kan du inte säga nej, jag har utbildning, jag har jobb, min fru är gravid. Alltså måste gå. Du ogillar att gå, du vill vara hemma men du måste gå. Förstår ni? Du måste lyda. Ledaren säger att kallas på motorvägen ingen får köra snabbare än 90. Du blir jättearg. Förlåt, jag vill köra 110, jag vill 120. Nej, kallas. Du får inte, du måste lyssna och lyda på honom. Och så vidare. Så att så länge han påbjuder med någonting som inte är haram så måste man lyda och lyssna på sin ledare. För han sa här i det vi gillar och det vi ogillar. Så det går inte tillbaka till att vi lyssnar på honom i det vi tycker om och det vi inte tycker om, kallas, vi behöver inte bry oss. Nej. I islam, också en annan viktig punkt. Så är det ibada. Det är en form av dyrkan att lyssna och lyda på den muslimska makthavaren. Du belönas av Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är beviset på att det är en dyrkan? Att lyssna och lyda på makthavaren? Nej, Allah har beordrat det. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah har beordrat att vi ska lyssna och lyda på dem. Och att göra det Allah har beordrat är en dyrkan. Förstår ni? Och sen så sa han att vi inte heller ska göra uppror mot dessa muslimska makthavare. Vi ska inte avvika och göra uppror från dessa muslimska makthavare. Förutom om, han sa här, de har gjort kufrun bawa. Han sa här, illa en tarau. Förutom om ni ser klar och tydlig kufr. Indakum fihi min Allahi burhan. Och ni har ett bevis från Allah att det här är kufr. Klar och tydlig kufr. Då är det tillåtet att göra uppror. Så här nämnde profeten Muhammad a.s. en väldigt viktig kriterie. Och det är att lydnad till den muslimska makthavaren och att inte göra uppror är så länge han är muslim. Det vill säga om han syndar med alla världens synder, yani som inte är kufr och shirk, så får vi inte göra uppror mot honom. om han är alkoholist, han har en massa kvinnor, haram, jag vet inte vad. Det är inte en ursäkt att göra uppror mot honom. Han är orättvis, han tar folkets pengar och så vidare. Går och slösar bort dem i Las Vegas, jag vet inte vad. Det är inte en ursäkt att göra uppror mot honom. Så länge han är muslim. För profeten Al-Islam så han sa här, illa en taro. Förutom om ni ser klar och tydlig kufr. Och här nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, och det är det man förstår av hadithen, att uppror mot makthavaren har dessa villkor. Ett, att man ska ha sett honom. Då återgår vi till det vi började föreläsningen med. Det ska inte vara någon vann, någon misstanke. Det ska inte vara massa skvaller eller någonting som rykten som går på internet. Eller något. Du ska veta 100% att den här ledaren har gjort den här saken. Två, du ska ha sett det. Två, det ska vara kufr, otro. Och han beskrev denna otro med att den är bawah. Klar och tydlig kufr. För de som har studerat aqida vet att det finns större form av kufr och mindre form av kufr. Stor kufr och liten kufr. Precis som det finns stor nifaq och liten nifaq, hyckleri och så vidare. Stor kirk och liten kirk, eller hur? Den stora tar människan ut ur islam och den lilla tar inte människan ut ur islam. Så han sa här, kufrun bawah. Klar och tydlig kufr. Och inte bara det, vi har ett bevis från Allah att det här är kufr. Det är inte någon fråga där det finns ikhtilaf. Någon tycker att den personen som gör så här, han är kafir. Och baserat på det så gör vi takfir på ledaren. Nej, det ska vara en fråga som är klar och tydlig. Som Sheikh Uthaymeen säger, ledaren går ut och han säger, alkohol är halal. Alla får dricka alkohol och alla uppmuntras att dricka alkohol. Då är han kafir. För han har gjort det som Allah har gjort haram halal. Han säger alkohol är halal. Förstår ni? Och det är skillnad på det och en person som han är svag men han låter folk dricka alkohol i landet. Och han vet att det är haram. Det är inte kufr. Förstår ni? Det är inte kufr. Utan kufr är när han gör istihlal. Han säger att det är halal. Han säger att zina, homosexualitet är halal. Finns inga bevis i islam att det är haram till exempel. Då är han kafir. Han säger att vi vill inte ha sharia. Sharia är dåligt. Det är en gammaldags lag som inte passar i denna tid. Och det är bättre att vi har engelska lagar eller franska lagar än Allahs lagar. Då är han också kafir. För det här är klar och tydlig kufr där vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Då är det tillåtet att göra uppror. Men sheikhen lägger också till villkor. Och det är att man har el-qudra. Man har el-istita. Man har kapaciteten att göra uppror. För att man ska ju ta bort honom och ersätta honom med en bättre människa. Och inte som de har gjort i vissa länder. Ledaren är dålig och han sitter på en jättemäktig armé. Och han har gjort kufr. Men folk ska göra uppror och de går ut på gatan med köksknivar och kastar sten på pansarvagnar och så vidare. Har vi då ändrat på någonting? Kan vi ändra på någonting då? Kan vi ta bort en dålig ledare med knivar och stenar och små vapen? Nej, det kan vi inte. Utan då säger han, vi kommer bara skada oss själva. Han kommer slå tillbaka och döda oss. Så då får man ha sabr. Det är också ett villkor i islam att Allah kräver inte mer från oss än vad vi kan. Så ibland kan ledaren vara kafir, men man har ingen möjlighet att ändra på honom. Så att det här är en väldigt viktig fråga och en känslig fråga. För som han nämner också sheikhen att dessa uppror har varit orsaken till den största ondskan i den muslimska umman. Från det att man mördade Uthman radiallahu anhu, som var den första fitnan i umman. Och det var vad? Uppror. Och vi lever fortfarande idag i skuggan av detta uppror. Ja, ni fortfarande fram tills idag så har denna fitna fortsatt. Efter att man dödade Uthman så kom Khawarij som finns kvar idag. Och det var de som dödade honom. Och efter det att man dödade Uthman så kom Rafida som också finns kvar idag och så vidare. Och den här ondskan har då fortsatt fram tills idag. Och vi har alltid nämnt det här och vi nämner det igen att dessa dåliga ledare, vi ogillar det de gör, men de är ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Ett straff från Allah för våra egna synder. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah säger att den katastrof som drabbar er är på grund av det ni själva har gjort. Allah säger också إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah kommer inte ändra tillståndet hos ett folk tills de ändrar på sig själva. Vi kan ta bort kungen som är dålig, men om vi själva är dåliga så kommer Allah inte ändra på våra tillstånd. Och vi har ofta nämnt det här fina citatet från Al-Hasan al-Basri, den lärde tabi'in som var student i Sahaba. När de kom till honom och ville göra uppror mot Al-Hajjaj bin Yusuf. Och de sa att han har safaka dam al-haram. Han har spilt förbjudet blod. Han har dödat oskyldiga människor. Akhad al-mal al-haram. Han tog våra pengar orättvist. Och sharib al-khamr. Och han dricker alkohol. Yani, låt oss stötta honom och göra uppror mot honom. Vad sa Al-Hasan? Han sa nej. Om han är ett straff från Allah så kan Allahs straff inte tas bort med svärdet. Allahs straff tas bort med tauba. Förstår ni? Och de gick och gjorde uppror och de gick åt skogen. De själva blev dödade och det blev bara ännu värre. Samma sak vi kan se idag. Så att den här förändringen i samhället. Vi vill alla ha khair. Vi vill alla ha rättvisa ledare. Men den börjar med oss. Den börjar med de här rutterna i samhället. Man börjar med sig själv och ändrar på saker och ting. Och då inshallah kommer saker och ting senare att bli bättre. Och sen så sa han också i samma hadith då att han beordrade oss att alltid säga sanningen. Aina ma kunna, vart vi än befinner oss. La nakhafu fi Allahi lawmata la'in. Och inte vara rädda inför Allah att någon ska klandra oss. För det är oftast det när man ska säga någonting till en person. Det här är fel, det här är haram i taqilla. Så är du rädd för hur han kommer att bemöta dig. Så, men vem är du? Du är extremist. Varför pratar du med mig? Och så vidare. Jag ska gå och klaga till polisen. Massa sådana här saker. Och då kanske man är tyst. Så han sa här, var inte rädd för någon. Var inte rädd att klandras av dem som klandrar. Utan stå upp för sanningen och tala alltid sanningen. Ett väldigt fint råd. Ja. I nästa hadith så nämner profeten alaihissalam en väldigt fin liknelse. Då Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu berättar att profeten alaihissalam sa: "Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha." Liknelsen av den personen som lyder Allah, upprätthåller Allahs lagar. Och den personen som syndar är som liknelsen av ett folk som gick på en båt. Och de gjorde qura, vad heter det på svenska? Typ lott, vad heter det? Lotteri. Ja? Inte vad. Drog lott. De drog lott om vem som skulle vara på bord i båten och vem som skulle vara i den nedre delen av båten. Ni vet ju, båten har ju två, de gamla båtarna har ju två nivåer, idag har de hundratals nivåer. Men i alla fall, på bord och under bord. Så de drog lott om vem som skulle ha den bättre platsen eller den sämre platsen. Så ett folk var då uppe och ett folk var nere. Och de som var nere i båten var tvungna att gå upp och hämta vatten uppe på båten. Och störa de som var uppe. Så att de uppe klagade. Och då så sa en av dem som var nere i båten: låt oss göra ett hål. Låt oss göra ett hål i båten. I botten på båten. Så att vi kan ta vatten direkt från havet. Och vi slipper gå upp och störa de som är uppe på båten. Och då så sa profeten alaihissalam att om de som är uppe på båten låter dem göra vad de vill, så kommer de allihopa att gå under. Men om de hindrar dem så kommer de allihopa att räddas. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här lägger profeten Muhammad alaihissalam fram en liknelse av de som lyder Allah och de som syndar. De som påbjuder det goda och de som gör synder. Och vikten av att påbjuda det goda. Och att om vi inte gör det, så kommer vi alla att straffas. Trots att vi är kanske oskyldiga, så kommer vi alla att gå under. Och att de som gör rätt måste hålla tillbaka de som gör fel, från att göra de saker som är fel. Så liknelsen är här att det här folket som var nere i båten behövde vatten. Kanske tvätta sig, kanske dricka och så vidare. Och då gick de upp och hämtade sitt vatten på bord med en hink eller någonting sånt. Och så gick de ner i den undre delen av båten. De kanske spillde vatten och de störde de som var uppe på båten. Så de som då var nere, någon person fick en idé att han då istället för att störa folket kan göra hål. Och i vissa hadith nämner med yxa direkt ner i havet. Och ta vatten direkt från havet. Och vi vet alla att det är en väldigt dum idé att göra hål på botten av en båt. Eller hur? Det är inte det bästa man kan göra med en båt. Utan det kommer man ju att drunkna. Men subhanallah, vilken istinbat ulema har. De nämner här, ulema, det här bevisar också att de som gör synder ibland tror att de gör det som är rätt. Som den här mannen, han trodde att han gjorde någonting bra. Han var så jahel och så dum att han ville göra hål i båten. Han trodde att han gjorde rätt. Han gjorde någonting haram, någonting fel, men trodde att det var rätt. Och på samma sätt kan man hitta folk som syndar och tror att de gör det rätta. Men då säger vi inte att han har en god avsikt, vi ska inte kritisera honom. Du får säga åt honom att det här är fel, det här är haram och så vidare. Ta in även så länge det han gör är fel. Ja. Så han sa då slutsatsen här att om de som är uppe, yani de som lyder Allah, inte stoppar dessa människor ner, yani de som syndar, så kommer de alla att gå under. Och om de stoppar dem så kommer de alla att räddas. Och samma sak är det med den muslimska umman. Vi är alla på denna båt, båten av islam. Och den här båten flyter på havet i dunya. Och vi har i denna umma folk som lyder Allah och folk som syndar. Men de som lyder Allah måste påbjuda det goda och förbjuda det onda. Och är vi passiva och är vi tysta så kommer folk att drunkna i synder. Och det här kommer i slutändan att leda till att vi alla kommer att gå under. Och att Allah kommer att straffa oss allihopa. Och vi talade också förra veckan om att det är en synd i sig själv att inte förbjuda det onda och påbjuda det goda. Det i sig själv är en synd som ledde till att Ben Israel blev förbannade av profeten. Eller hur? Så det är vår skyldighet att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Så vi tar en hadith till. Och den hadith som berättas av Umm al-Mu'minin, Umm Salama, Hind bint Abi Umayya, Hudayfiyya, radiyallahu anha. Att profeten Muhammad a.s. han sa, innahu yusta'malu alaykum umara, fata'rifuna wa tunkiruna. Faman kariha faqad bari, wa man ankara faqad salim, walakin man radiyya wa taba'a. قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه رواه مسلم. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att det kommer att komma makthavare, ledare som kommer att styra er. فتعرفونه وتنكرونه. Och då säger Sheikh Albani, det betyder här ni kommer att, ni känner igen vissa av deras gärningar, att de är i enlighet med sharia, deras gärningar är goda. Wa tunkiruna, yani ni kommer ogilla de gärningarna som de gör som går emot sharia. Så här nämnde profeten alaihi salam att det kommer att komma ledare som kommer styra över oss, som kommer att göra bra saker och de kommer att göra dåliga saker. Rätt och fel. Lyda alla och de kommer synda. Och då så sa han här att den som ogillar det de gör, känner hat mot det de gör, faqad bari, han är fri. Han är fri från synd. Wa man ankara faqad salim. Och den som gör inkar, yani kritiserar det de gör, han är också fri från synd. Men den som får synd är den som är nöjd med det de gör och den som lyder dem i det de gör. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, ska vi inte strida mot dem? Och då så sa han nej, inte så länge de förrättar bönen. Och denna hadith finns i Muslim. Så här nämnde profeten a.s. att det kommer att komma ledare över muslimerna som gör dåliga saker. Saker som vi ogillar. Och det här är från Dala'il al-Nubuwa. Ett bevis på att han var en sann profet. Då han berättar om någonting som ska hända i framtiden. Att det ska komma orättvisa ledare över muslimerna. Eller hur? Och han sa här, de kommer göra saker som ni godkänner och saker som ni ogillar. Och i vissa hadither, den vi nämnde innan, vi glömde förklara den här meningen. وَأَثَرَتُنَ عَلَيْكُمْ. De kommer att ta gärna sådana här allmännyttor i samhället och ge till sina nära och kära. Inte till folket. Gärna folks skatt, pengar och företag och så vidare skrivs på folk i familjen bara. Är det inte någonting man känner igen från dagens ledare? Eller hur? Att kungafamiljen eller den här presidentfamiljen sitter på allting i landet nästan. Precis som profeten berättade a.s. Min dala'il al-nubuwa, subhanallah. Han berättade om dessa orättvisa ledare. Men här är en jätteviktig sak som jag vill betona. Profeten a.s. berättade att dessa orättvisa ledare ska komma. Eller hur? Och det finns ett tiotal autentiska hadifer. Som är alla autentiska. Bukhari, Muslim och andra hadif. Taib. Han berättade om dessa orättvisa ledare. Han berättade också hur vi ska förhålla oss till dem. Eller hur? Och då är det inte tillåtet för oss muslimer att säga nej, vi ska inte acceptera dessa hadifer. Och som Sheikh Abdul Razak säger, Sheikh Abdul Razak al-Abbad, han säger, jag förvånas över folk som säger att vi generellt accepterar alla hadifer med profeten Muhammad s.a.w. När det kommer till bönen, det kommer till fastan, det kommer till allt möjligt. Men när det kommer till den här frågan, att lyssna och lyda på makthavare, att inte göra uppror, så säger de nej. Dessa hadither ska vi inte agera på. De kanske inte säger så, men indirekt så är det det de säger. Och de kommer med massa konstiga bortförklaringar. Den profeten som berättade om haditherna, om bönen, om fastan och allting, är samma profet som berättade om att vi ska, hur vi ska förhålla oss till dessa orättvisa makthavare. Eller hur? Så det åligger oss att acceptera allt han sa. Och inte bara ta en del av det han sa, utan vi ska ta religionen i sin helhet. Det här är en del av islam. Och en annan viktig punkt. När profeten Muhammad al-Islam säger att vi inte ska göra uppror, vi ska ha tålamod och så vidare, så gör han det för vårt eget bästa. Att det här är den lösningen som i slutändan och i längden är bäst. Eller hur? Det är inte att han vill straffa oss eller han vill visa oss någonting dåligt, hasha lilla, utan det är det bästa för oss. Och det här kan vi se. När muslimerna har gjort uppror mot orättvisa makthavare, så har det bara blivit sämre. Eller hur? Till och med idag, den senaste ni kan se, den här arabiska våren. Det blev kaos i den muslimska världen, eller hur? Tunisien, Libyen, Syrien. Fauda. Fauda överallt. Katastrof. Hur många människor har inte dött, är på flykt, förlorat sina hem, sin ekonomi, sin arbete, lever i fattigdom och svält och våldtäkt och allt möjligt på grund av dessa uppror. Förstår ni? Så att, jätteviktigt att acceptera det som profeten Muhammad sa sallallahu alaihi wa sallam. Och han sa här att när vi ser dessa dåliga ledare så ska vi hata det de gör. För man kare faqad bari. Vi ska hata det de gör. Och det är inte tillåtet att tycka om och känna yani, behag med den orättvisa som man ser. Man ska hata att det finns alkohol, det finns yani, massa saker som är haram. Man ska hata det i hjärtat. Det är det man måste göra. Och har man möjligheten så ska man göra inkar. Man ska yani, gå till ledaren och ge honom råd. Att säga att det här är haram och haram, det här skulle ändra på och så vidare. Och det här kanske kommer att komma senare i kapitlet hur man tillrättavisar den muslimska ledaren. Men han sa, den personen som får synd på sig är den personen som är nöjd och som eller accepterar och som agerar ut med de synder som ledaren tillåter eller yani, gör och så vidare. Det är de som får synd på sig. Så när man ser dessa orättvisor i muslimska länder så ska man hata det. Har man möjligheten, självklart man pratar med folk och så vidare, har man möjligheten man pratar med ledaren. Men då så sa Sahaba en väldigt viktig fråga. När vi ser dessa orättvisa ledare, ska vi då inte strida mot dem med svärdet? De gör denna orättvisa. Ska vi då inte strida mot dem med svärdet? Vad sa profeten Muhammed a.s.? Han sa nej. Ni ska inte göra uppror så länge de ber. Med aqam och fikum och sala. Så länge de ber, så ska ni inte göra uppror. Och de lärda lägger ihop denna hadith och tidigare hadithen. Så länge ni inte ser klar och tydlig kuffer. Eller hur? Gör inte uppror så länge ni inte har sett klar och tydlig otro. Och här sa han, gör inte uppror så länge de ber. Och då säger ulema, man förstår av dessa två hadither, att den som lämnat bönen har begått klar och tydlig otro. Eller hur? Det är den enda slutsatsen man kan komma fram till. Eller hur? Hänger ni med? En gång till. Han sa, gör inte uppror så länge ni inte ser klar och tydlig otro. Där ni har ett bevis från Allah. Ena hadith. Andra hadithen, gör inte uppror så länge han ber. När han lämnat bönen så får ni göra uppror. Varför? För han har gjort klar och tydlig kuffer. Där vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen är en av de många bevis som ulema använder. På att den som lämnat bönen har begått otro. Han är en kafir. Han är en icke-muslim. Som aldrig kommer att gå in i paradiset. Han kommer brinna i helvetet för alltid. Och bevisen är ganska tydliga. Och sen finns det också många andra hadither som indikerar på att den som lämnat bönen inte är muslim. Och därför är det så otroligt viktigt att muslimerna ber. Att man aldrig lämnar salat vad som än händer. Spelar ingen roll om det är i skolan, på jobbet, på tunnelbanan. Vart du än är. På en båt, på ett flygplan. Du måste be dina fem böner. Ibland kanske man kan slå ihop dem och så vidare. Men man måste be sina fem böner på tiden. Man får aldrig lämna en bön vad som än händer. Man är inte ursäktad. Så länge man har sitt förstånd så måste man uträtta och utföra sina fem dagliga böner. Tayyib, vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wassalamu alaikum.